När jag satte en rubrik på den här predikan som jag ska ha idag, så tänkte jag, hur ska jag förklara den här fantastiska texten? Den är så annorlunda. Den talar om någonting underbart, men också om någonting fruktansvärt onödigt. Så det fick bli texten, så onödigt underbart. För det är faktiskt vad texten handlar om. Och den här texten är så viktig i evangelierna. Så det här är, tror jag, den enda texten där Jesus säger, eller den enda händelsen där Jesus säger att överallt i hela världen där man kommer predika evangelium så kommer man berätta om det här. Där du. Det är för att själva handlingen, det kanske inte är så mycket läromässigt, men tittar man efter lite så är det faktiskt en väldigt viktig lärdom i den här texten. Och vi läser ifrån Johannes 12. Verserna 1-8, och det skulle jag ha sagt först så att du har tid på dig att slå upp texten. Och det ska nog komma upp här. Jajamän, det ligger det. Johannes evangelium, 12 kapitlet, verserna 1-8 i Jesu namn. 6 dagar före påsk kom Jesus till Betania, där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från de döda. Där ordnade de en festmåltid för honom. Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Då tog Maria, alltså syster till Lazarus och Marta, en hel flaska dyrbar äkta nardusolja och smorde Jesu fötter och torkade dem med sitt hår. Och huset fylldes av doften från oljan. Men Judas Iskariot, en av hans lärjungar, den som skulle förråda honom, invände: varför sålde man inte den oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga, utan för att han var en tjuv och brukade ta för sig av det som lades i kassan som han hade hand om. Jesus sa då: låt henne vara, hon har sparat den till min begravningsdag. Det fattiga har ni alltid bland er, men mig har ni inte alltid. Herre, så prisar vi och tackar dig för den här underbara hälsningen ifrån himmelen. Tack för det där underbara möte i Betania, Herre. Som ingen kunde förutse, som är så överraskande, som är så underbart, Herre. Och att du tar emot Maria på det här sättet, Herre. Prisar och lovar och tackar dig. Välsigna du ditt ord och välsigna ditt ord på våra hjärtan och låt det få bära rik frukt. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag tror jag tar loss den här. Så ska jag gå sen. Se om det går. Se hur länge armarna orkar. Här är min svaga punkt. Det Maria gör, det är så fruktansvärt irrationellt. Har du tänkt på det? Och Judas, han har ju en poäng ändå. Vilket slöseri. Hur mycket kostar den här parfymflaskan? Ja, det var ett värde av 300 denarer. Så jag försökte räkna ut då hur många gram silver det är och silvervärdet idag på marknaden. Och det är parfym för minst 10 000 kronor som bara slösas där på fötterna. Enligt min beräkning. Har jag fel, då får du korrigera mig. Men jag tror jag har räknat rätt. Och det är klart att då förstår man ju resonemanget. Det är ett resonabelt resonemang, om vi säger så. Vilket slöseri med pengar. Att bara hälla det över fötterna på någon. Va? Och om hon hade tagit lite grann, en skvätt. Men hon tar alltihop och häller ut över Jesu fötter. Hela flaskan. Och vem förresten har parfym för 10 000 kronor hemma? Det var en, du behöver inte tala om du har det, utan det var en, vad kallar man, en, vad säger man, en sån här fråga, retorisk fråga. Grattis om du har det. Tänk på Maria, den här lilla familjen, den beskrivs i ett annat sammanhang när det är bjudning hemma hos familjen. Lazarus, Marta och Maria. Och Marta kommer fram till Jesus och säger irriterat: bryr du dig inte om att jag får ta hand om allting medan Maria bara sitter där och lyssnar på dig. Vet, jag tror inte Maria hade reflekterat över att hon skulle hjälpa till. Utan hon greps av stundens värme och det som Jesus sa. Så hon blev sittande där. Och vad gör Jesus då? Han tar henne i försvar. Maria har utvalt det bästa, säger han. Och det ska inte tas ifrån henne. Så irriterande för Marta. Och här har vi samma situation. Vem köper en parfym för 10 000 kronor? Ja, Maria tror jag. Det kanske var en impulshandling, jag vet inte. Hon kanske tyckte, men åh, vilken doft. Förmodligen så doftade den, var en väldigt god jasmindoft. Det luktade gott, eller hur? Nästan som liljekonvalj. Nästan. Men det är jättegott. Jasmindoft som spred sig där. Hon fångades av det här. Ja, den här vill jag ha. Och så är det förmodligen en impuls hon får. För att kanske uttrycka sin stora kärlek till Jesus. Att han hade räddat storebror tillbaka till livet. Lazarus. Jag älskar dig Jesus, sjöng vi. Det passade, det var mitt i prick. För det jag vill förmedla idag. Hur skulle du ha reagerat om något sånt hände? Tänk om det hade fått gått till det sociala arbetet istället. Det är ju så vi skulle ha sagt idag. Då sa man till de fattiga. Tänk om det hade fått gjort större nytta hos någon annan. Nu är det ju bortslösat alltihop. Så irrationellt. Så dumt. Eller? Nej, det är faktiskt så underbart. För det är det Jesus säger. Det är så underbart. Jesus tar henne i försvar. Och han sätter in i ett sammanhang att det här har hon sparat för min begravning. Och den ligger ju liksom bara en vecka bort. Och det finns de som säger att när Jesus korsfästes och när han begravdes, så förmodligen, för man, det var inte så här på den här tiden att man duschade varje dag eller så. Man kanske tvättade liksom ansikte och sådär. Men förmodligen så doftade han den här fantastiska, dyra parfymen under hela den här veckan. Och under korsfästelsen. Visst är det häftigt? Och det var ett vittnesbörd om Marias kärlek till Jesus. Jesus tar henne i försvar. Det fattiga har ni alltid ibland er. Det finns alltid människor som har otur och som råkar i trubbel. Och som har det fattigt och svårt. Thomas Sowell, en genialisk ekonom, afroamerikansk ekonom i USA. Alltså, lyssnar du på honom? Ja, han har en del bra att säga, tycker jag. Han säger så här att ibland så sätter vi att fattiga, de är en liksom definierad grupp som aldrig kommer ur sin fattigdom. Då har man sett att det stämmer inte riktigt. Många tar sig upp. Många använder det de har fått här uppe. Många använder det de har fått här. Och lyckas ta sig ur fattigdom. Men det finns alltid några som har haft otur i livet. Som inte har fått det alla andra har fått. Och som hela tiden strävar och jobbar. De har det tufft och de ska vi bry oss om. Och de ska vi hjälpa. För det tillhör det kristliga hjärtat att göra det. Vi som är starka är skyldiga att bära det svaga, står det. Men det får inte ta bort kärleken. Den goda doften ifrån evangelium. Det är jätteviktigt. Och det är så fint att han tar emot Marias kärleksbetygelse utan ett ord av kritik. Har du tänkt på det? Både när hon verkar lat medan Marta får ordna med bestyren, va? Och vid det här tillfället när hon gör något så dåraktigt som att hälla ut hela parfymflaskan på Jesu fötter. Han hade ju kunnat sagt,
Ja, Maria, det var ju väldigt fint och snällt av dig att göra så här. Men det var kanske lite i överkant. Du kunde ha sparat. Du kunde ha tagit en tiondel kanske. Det hade varit bra. Men han gör inte det. Inte ett ord av kritik. Visst är det fantastiskt? Utan han välkomnar hennes kärlek. Och ibland så kan jag väl möta människor som kanske jag tycker kan vara lite frustrerande och jobbigt. Och jag funderar, varför? Varför är det så här? Varför gör de så här? Och då får jag tänka på vad Jesus gjorde med Maria. Hur han tog emot henne. Och inte kritiserade henne utan bejakade hennes kärlekshandling gentemot honom. Vi som alltid är så förståndiga och rationella. Vi som räknar ut saker. Vi som vet hur saker och ting ska vara. Är det det som är vår akilleshäl? Vad är akilleshäl för någonting? Ja, var det, nu ska vi se. Var det Atlas? Någon sån här mytisk figur. Han var väldigt stark, va? Men han hade en svaghet och det var hälarna. Alltså är det som är vår svaghet? Att vi är så rationella och förståndiga och räknar ut saker så vi tappar bort passionen för Jesu sak. Så här står det i Uppenbarelseboken 2:5. Det är Uppenbarelseboken 2, verserna 2-5. Och det är Jesus, Johannes får ju uppdrag att skicka brev till 7 församlingar. Och det här är faktiskt en församling som verkligen är teologiskt rätt, som är stridbara. Och de får beröm, men det är en sak som Jesus är väldigt, som han liksom hakar upp sig på, om vi säger så. Han säger, det här är väldigt viktigt. Och det får konsekvenser om du inte fixar det här. Han säger så här, Uppenbarelseboken 2, verserna 2-5. Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Man ser nästan hur de torkar svetten från pannan, eller hur? Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det. Och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Men jag har en sak emot dig, säger han. Att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Oerhört skarpa ord. Jag menar, vi hade ju nöjt oss med den första delen av den här profetian, eller hur? Eller den här tillsägelsen. Du har prövat dem som är falska apostlar. Du har varit uthålligt, du har uthärdat mycket, du har inte tröttnat. Du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Där hade vi satt punkt och sagt, yes, godkänd. 5 av 5 satte du dit. Men Jesus, han stannar inte där. Utan det är samma Jesus som vi möter hemma i Betania. Va? Han frågar efter den första kärleken. Ni vet hur det var när ni tog emot Jesus en gång i era hjärtan. Ni vet vilken glädje ni hade. Vilken passion det var. Var har den tagit vägen? Jag vet att ni är ortodoxa. Jag vet att ni är renläriga. Jag vet att ni är duktiga med att korrigera falska apostlar. Jag vet att du har uthärdat mycket. Du har så utstått mycket spott och spe för min skull, säger Jesus. Men var är kärleken? Det är det han frågar. Vad är alabaster, eller vad heter det? Alabasterflaskan, heter det så? Var är den någonstans? Var är utgjutandet av hjärtat? Att offra saker för Guds verk. Och att göra det, inte för att, hoho, titta här, titta vad jag gör. Utan att man gör det av kärlek till Jesus Kristus. Det är det som är. Det är det han frågar efter. Och går du inte tillbaka till den positionen? Take me back. Sjunger Andre Crouch. Take me back. Ta mig tillbaka till där det en gång började. Vadå? Jo, det brinnande hjärtat. Den hängivna kärleken till Jesus. Då man gjorde vad som helst och kanske gjorde korkade saker också. Men det var ett brinnande hjärta. Och det är det Jesus tar emot. Sen går det att slipa lite vart efter. Men det brinnande hjärtat ska vara kvar. Det är ju jätteviktigt. För gör du inte det, då kommer jag flytta på ljusstaken sen. Alltså de kommer förlora sin auktoritet i Efesus. De kommer inte ha kvar sin position i den andliga världen. Du får vara hur ortodox du vill. Och du vet, det var två präster nu som gick ut idag här i veckan, va? Det har varit på de här kristna tidningarna. Att de varnar de ungdomar för hatpredikanter. Och så har det kommit motreaktioner att även från ungdomar som säger att ja, men vi vill ju ha en klassisk kristen tro. Och det är bra. Men det finns också mycket predikanter där ute som kan förmedla ortodoxi. Men man gör det med ett väldigt hårt hjärta. Och det kanske till och med är hat med i det där. Man är så hatisk mot de andra, den andra gruppen. Det är inte vad Jesus har kallat oss till. Utan vi ska vara ortodoxa, har jag på att säga. Renläriga. Vi ska hålla fast vid Bibelns ord. Men vi ska också ha en alabasterflaska som vi är beredda att bryta och bara hälla ut över Jesus och offra det till honom. Det är båda sakerna samtidigt ska det vara. Och det hade de tappat i Efesus. Det hade Judas tappat helt och hållet. Och det är intressant här att det liksom Judas, alltså en kassör ska ju liksom ansvara för att medlen förvaltas på ett sådant sätt att det blir till välsignelse för den gemenskap man betjänar. Eller hur? Att man liksom ska se till att det blir till välsignelse. Men Judas, han hade en spricka i sitt hjärta. Han var girig. Han tog av det ibland. Inte för mycket, bara lagom så det inte märks. Och stoppade i egen ficka. Och bara där märker vi ju att kärleken till Jesus brister. Och det står sen vid nattvarden, den första nattvarden. När Jesus hade förutsagt att han skulle bli förrådd. Och så är det en, ja, vem är det frågar om. Och så sa, den jag ger brödet till, och så är det till Judas. Och då står det att då for Satan in i Judas. Varför? Jo, för det fanns redan en spricka. Det var inte den fullkomliga kärleken till Jesus. Han var med så länge det var intressant och spännande. Och han kunde tjäna på det. Vad tjänar du på Jesus? Va? Är det position? Är det prestige? Är det pengar? Det finns de som gör det. Men det är inte därför vi följer honom. Jag älskade Jesus. Jag vet du är min. I min späda ungdom så var det en ung person som berättade för mig hur, jag säger hon, det är enklare. Hur hon en dag hade satt sig vid pianot hemma. Och så hade hon spelat ett stycke. Jag har ingen aning vad det var för stycke. Och så efteråt sa hon, det här var till dig Jesus. Och då hör hon en röst bakom sig som säger, tack. Hon vänder sig om och ser ingen. Det här har jag hört. Det här är första hands information. Jag har hört det direkt från personen. Så det är inte att någon kompis till någon kompis sa det. Och jag tycker, det här satt sig i mitt hjärta. Att Jesus, han tar emot det här som kanske inte är så rationellt. Som kanske inte är så ekonomiskt. Som kanske inte är så superuträknat. Men som sker med kärlek till Jesus. Då säger han, tack Paul. Du får sätta in ditt eget namn där. Och visst är det spännande att den här berättelsen som är ganska irrationell och onödigt det som händer. Det finns alltså med i missions. Vad har jag skrivit här? I missionstexten får vi säga. I det som ska predikas i hela världen. Det enda gången han säger det uttryckligen. Ni tycker att det här var fullständigt onödigt. Men jag ska tala om en sak för er. Att här kom, överallt där evangelium ska predikas. Där kommer man berätta om vad Maria gjorde i Betania. Och hällde ut den här oljan. Matteus 26 och 13. Vi kan läsa den. Jag säger er sanningen. Överallt i hela världen där detta evangelium förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Visst är Maria härlig? Va? Underbart. Med sin spontanitet, med sin kärlek. Det här är 6 dagar innan påsk. Det här var väl det bästa Jesus kunde få ta emot. För han visste vilket lidande som låg framför honom. Det kände han till. Det var inte någonting han blev överraskad över. Utan han hade sagt det gång på gång till sina lärjungar. Jag kommer bli utlämnad. Han skulle gå igenom ett fruktansvärt lidande. Men så fort han kände den här doften, jasmindoften. Då tänkte han på Maria kanske. Och hennes kärlek. Kanske var det en liten tröst och en hjälp. Tänk vad underbart. Det ska predikas i hela världen. För det har Jesus bestämt. Och det kan inte du ändra på. Underbart. Hur korrekt och duktig och rationell du än är. Så kan du inte ändra på det. Man kommer att predika om Maria i alla fall. Hennes kärlek till Jesus. Hennes tacksamhet till vad Jesus har gjort mot hennes familj. Hörrni, vad är det för doft eller odör som vi ska sprida omkring oss? Är det kärlekens doft eller är det beräkningens odör? Odör, det är alltså en lukt, någonting som luktar illa. Det är en odör. Är det en doft eller är det en odör? Beräkningens odör, den kan jag känna både hos fattiga människor men även hos rika människor. Och den känner man ganska snabbt, både hos rika och fattiga och medelklassen också. Kan man känna ganska snart om man har en beräkning. Vad kan jag få ut av pastor Paul Grönberg? Vad kan jag vinna av att ha kontakt med honom? Vad får jag för vinst av att hålla mig nära den här församlingen? Du vet, det känner man ganska snabbt. Den lukten. Eller är det kärlekens doft? Jasmindoften. Det här att bara bryta upp sitt hjärta och låta kärleken flöda ut. Du är ju tokig. Ja, vad är det för Jesus? Amen. Tack Jesus. Tack att vi får vara här inför ditt ansikte. Tack att vi får påminna oss vad som hände i Betania den här dagen, Herre. Som så många tyckte var så onödigt och konstigt och irriterande. Men som du tog emot med glädje och kärlek. Herre, nu kommer vi med vår glädje, med vår kärlek till dig, Herre. Och vi vill låta vårt hjärta få flyta ut inför dig, Herre, av tacksamhet och glädje. Och vi prisar och lovar och tackar dig för din godhet och nåd. I Jesu namn.